Ja, jo, de här tre elaka kärnorna. Det är evolutionära missmatchningar, coping mechanisms och cognitive biases.
Hej, du lyssnar på 25 minuter med Syding och Sundström. Det är jag som är Carl Michael Syding. Efter 15 år som hedgefondförvaltare pensionerade jag mig för att lära mig mer om lärande, lycka, teknikutveckling och effektivitet. Ludvig Sundström är 26 år och jobbar med digitala strategier på internet samt driver en blogg och skriver böcker. 25 minuter är ett program på under halvtimmen där vi tar upp verktyg och inspiration för att stärka ditt välbefinnande och din ekonomi. Du hittar oss bland annat i iTunes, på SoundCloud och tradevenue.se. Gå in på tradevenue.se om du vill veta mer. Programmet klipps av Johan Olsson. Vet du om att idag är det 2 år sedan exakt sen vi släppte första avsnittet?
Det
kan vi tacka Facebook för att de påminner.
Ja.
Under de här 2 åren så har vi pratat rätt mycket om begreppet homeostas. Jag tror under hela tiden så har du skrivit på din bok om att bryta sig loss ur homeostasen.
Ja, det stämmer nog.
Idag ska vi faktiskt till slut gå igenom det här begreppet i grunden. Vad är homeostas, Ludvig?
Ja, men om vi börjar från början, då fanns det gener. Sen skapade generna kroppar. Sen skapade de kropparna homeostasen. Och det är som ett slags operativsystem för att hålla kroppen i liv och fortfarande följa generna. Imperativ.
Vi måste backa upp lite grann här. Jag är med på den här gensoppan och att vi är själviska gener. Det är egentligen de som styr hela vårt beteende. Men vad då generna skapade homeostasen? Vad finns det för anledning för generna att ge oss homeostas?
För att bättre hålla kroppen i liv. Och då behövde de ett slags feedbacksystem. Och det är homeostasen då. Den har 3 stycken väldigt utmärkande egenskaper. Den första är att spara energi och vara ekonomisk. Den andra är att undvika smärta och hålla sig vid liv. Och den tredje är att öka vårt upplevda välstånd. Alltså göra saker som är roliga och skapar eufori. Och där är ju nyckelordet upplevda, för att det är ju en väldigt stor skillnad i dagens samhälle vad som faktiskt ökar ens välstånd på sikt, gör en mer lycklig, mer hälsosam, kanske gör en framgångsrik sådär.
Det där är ofta en fråga om kort och lång sikt. Man har lust att göra någonting på kort sikt, kanske äta godis eller chips, men vad man vill på längre sikt, det kanske uppnår någonting helt annat. Man kanske vill vara frisk eller kunna springa fort eller ha ett välbetalt jobb. Men en annan sak här om homeostasen som jag tänkte, jag vill bara ytterligare förtydliga lite grann var begreppet kommer ifrån. En del av homeostasen, det är att upprätthålla kroppen i ett konstant tillstånd, inte minst konstant temperatur till exempel.
Det var ju det här, det var en kille som heter Claude Bernard som först kom på konceptet homeostas för typ 200 år sedan. Men hans definition var väldigt begränsad och den hade ingen koppling till resten av kroppen eller psykologi eller liknande saker. Vilket jag tycker är väldigt viktigt, så min bok handlar mycket om det.
Det är lite som fiskar och vatten som man brukar säga. Att fiskarna vet inte om att vattnet finns, för det är någonting som de helt enkelt rör sig i hela tiden. Det är lite så för oss människor och homeostas. Kroppen ser hela tiden till att kontrollera andningen och temperaturen i kroppen, alla olika typer av funktioner som ska gå snurra på i ett lugnt och jämnt tempo. Just det där lugnt och jämnt, det är homeostas.
Jag skulle vilja gå vidare på den här funktionen med att spara energi och vara ekonomisk där med kroppen. Varför det var så viktigt? Det var för att det var extremt stor brist på energi och mat upp till praktiskt taget hela mänsklig världens historia liksom. Ända upp till typ innan vi började leva på farmer och odla saker, agriculture liksom.
Vill man bygga den där historien lite grann så kan man ju säga att först var det en massa urceller i en soppa på hela planeten. När det till slut var fullt, då måste man börja konkurrera om maten, äta upp varandra, hitta på bättre system för att vinna över de andra. Det vill säga, hela evolutionen går ut på att konkurrera om energi. Så per definition fanns det ont om energi.
Ja, precis. Och det är ju från den här grunden att minimera energi och kunna vara så ekonomisk som möjligt och samtidigt dra åt sig så mycket som möjligt. Det är på den liksom grunden som alla våra andra instinkter bygger på. Hela vår kropp och vår hjärna är byggd för att liksom på något sätt få energi. Det är det som är den evolutionära grunden till hur vår hjärna har utvecklats, hur vi tänker på många sätt och hur vår kropp funkar på många sätt. Och då är homeostasen så att den reglerar det. Så att den vill, trots att vi har så mycket energi idag, så vill den fortfarande att vi ska vara väldigt säkra och bara lata oss och så vidare. Trots att det finns mycket mer energi än vi någonsin kan ta till oss via mat.
en orsak faktiskt till att PFC:n, alltså vår prefrontala cortex, kunde växa till, det var att vi uppfann matlagning och därmed kunde tillgodogöra oss mer energi ur maten. Och då fanns det energi över för att faktiskt bygga de här extra energikrävande hjärncellerna. Vad innebär det då att bryta homeostasen? Hur gör man det?
Det är att medvetet ändra sitt fysiologiska tillstånd så att man tänker annorlunda eller får andra känslor, för nya idéer liksom. Och då går kroppen från att spara energi till att frigöra energi. Och det här är rätt viktigt, för att du har egentligen två stycken olika tillstånd som du kan vara i på din kropp. Ditt nervsystem kan antingen vara igång eller så kan det vara av, så här, i homeostas eller utanför homeostas.
Det här känns ju som att det hänger ihop med precis det jag nyss sa, om att å ena sidan så borde ju kroppen vilja springa ut och jaga mammutar ibland, men ofta så sitter den istället fast i det här slappa, käka chips och kolla på lägereld.
Mm, och då är ju problemet att du är i det där tillståndet, och i teorin så kan du absolut bryta dig ur det, men det är inte särskilt sannolikt. Du måste gärna, antingen måste du ha någon motivation eller så måste du ha några knep för att göra det.
Som sammanfattning av veckans mindset så är det att det finns två tillstånd. Antingen så är man i homeostas eller så är man utanför den. Har du några exempel på personer som är bra på att bryta homeostas?
Ja, alltså det finns väl ingen super, men för mig så finns det en del symboliska som jag tänker mig. Typ Bruce Lee, Sokrates, Feynman, Arnold Schwarzenegger, Ted Turner. Sen kanske till exempel den här iskillen Wim Hof, eller typ magiken David Blaine. Det är också såna här riktiga symboliska homeostasisbrytare skulle jag säga.
Det här är lite lustigt. Jag tänker liksom inte på Richard Feynman som en person som bryter homeostasen. Men det är han förstås. Han gör extremt...
Mentalt är han det verkligen.
Ja, han gör så extremt olika saker. Han utmanar sig, han utvecklar sig som konstnär, som trummare, som föreläsare på portugisiska. Han, förutom då allt han uppfann inom kvantmekanik och sånt där. För mig har han alltid bara varit en stor livsförebild. Men det är klart att jag nu inser att det är antagligen just för att han är en person som bryter homeostasen så bra, och att det är därför som jag dras till honom.
Nej, men om du kan, ja, men det är ju som du säger, alltså han, om du kollar hans liv, det var inte så mycket att han gick i samma mönster hela tiden, utan det var väldigt mycket skumma grejer han gjorde bara för att göra dem, bara för att utmana sig själv, eller bara för att så här, nu ska jag inte göra mer av samma sak.
Ja. Några andra som jag gillar som är lite likartade, det är till exempel Richard Branson. Jag har ända sedan jag läste hans första bok varit fullständigt fascinerad av den här kopplingen mellan entreprenör, framgångsrik entreprenör inom massor med olika områden, och äventyrare. Jag gillar verkligen den kombinationen. Och sen finns det en annan kille som heter James Lawrence. Han kallas också för The Iron Cowboy. Mm-hmm. För några år sedan så gjorde han ju någonting fullständigt vansinnigt, men många tycker till exempel att triathlon, det är ganska häftigt. Mm. Eller maraton. Och sen finns det något som heter Ironman, som ju alltså är en triathlon fast mycket längre distans på cykling, löpning och simning. Den här killen, han gjorde 50 Ironman på 50 dagar i 50 olika delstater. Och för att förflytta sig mellan de här så blev det alltså problem med att äta och sova förstås. Att göra ett enda sånt här, det är ofta ett livsmål för många. Och han gör 50 i rad på 50 helt olika
helt
geografiska platser.
Helt sjukt.
Ja. Han bröt kroppens homeostas fullständigt. Alltså många tycker att de behöver veckor att återhämta sig efter ett Ironman, om de ens klarar sig igenom det. I din bok Breaking Out of Homeostasis så skriver du om tre, som du kallar det, elaka tjänare till homeostasen.
Evil minions på engelska.
Ja. Och att man inte kan lita på sig själv. Kan du förklara mer?
Ja, jag gjorde de här tre elaka tjänarna. Det är evolutionära missmatchningar, coping mechanisms och cognitive biases. Jag tror vi har nämnt alla de här tidigare podden lite här och var. Men som en kort sammanfattning, alltså evolutionära missmatchningar, det är situationer där tekniken har utvecklats mycket, mycket snabbare än vår hjärna eller vår biologi.
Vi har ju egentligen levt på samma sätt i 10 000 generationer. Och sen är det bara de senaste 200 åren sedan den industriella revolutionen som vi lever på ett helt annorlunda sätt.
Ja, så det är ju precis. Det är ju allting som kulturen och tekniken har fullständigt växt ifrån oss i evolutionen de sista 200 åren. Så vi är missmatchade där, och vi kan inte lita på vår kropp där, och vi lurar oss själva. Till exempel som det här med att äta chips och sådana saker. Sen coping mechanisms, det är hur vi handskas med stress för att sen återställa homeostasen, för att kroppen ska vilja komma tillbaka i så kallad balans. Och det är så fort du blir stressad, då finns det olika sorters instinktiva, jag skulle inte kalla det reflexer, men det är sätt som kroppen hanterar olika sorters stress på, sorg på.
Tänker du typ så här fight, flight eller depression? eller
depression, men fight or flight är ingen coping-mekanism. Nej, okay. Utan det är ju liksom, det är en evolutionär respons på, ja, amygdala och sådär. Men coping-mekanism, det är allmänhet, så här, det är vad vi gör hela dagarna när vi så här, du blir lite stressad, vad gör du? Dricker du en kopp kaffe för att må bättre? Tar du en snus? Eller stretchar du, gör armhävningar? Eller pratar du med en kompis för att må bättre och berättar om dina problem? Så här, du blir stressad, du måste bli av med stressen på något sätt. Men vilken väg väljer du för att bli av med stressen och sen återställa balans på? Och då finns det ju såklart bra sätt och dåliga sätt. Det är coping mechanisms.
Vi har pratat om coping i något avsnitt också. Vi är ganska ingående, men jag kommer inte ihåg vilket. Eventuellt så får vi med det i veckobrevet. Där kommer vi åtminstone ha med en länk till evolutionära missmatchningar.
Mm. Ja, men som sagt, det här är inbyggda sätt som kroppen handskas med stress på. Och om du vet om dem, då kan du ju minska risken för att du håller på att göra fel. Då kan du påminna dig själv att oj, nu är jag stressad, eller nu är jag ledsen, eller nu händer någonting som gjorde mig oroad. Nu ska jag undvika att göra det första dåliga som går. Mm. Jag ska undvika att göra det mest homeostasvänliga alternativet.
Ja, och sen har vi den här tredje, den kanske värsta av dem alla, med kognitiva biases, eller vad ska vi kalla det för, felriktade genvägar.
Ja, det finns ju inget svenskt ord. Men det är ju sätt som vi tänker, där vi hoppar till slutsatsen på fel sätt. Eller undviker att tänka för att spara energi. Och i min åskådning av världen, då är cognitive bias, då är de underställda till homeostasen. Vi återställer homeostasen rent tänkandemässigt på sätt genom att aktivera olika cognitive biases. Och det händer på en omedveten nivå. Så du vet inte om att du gör det om du inte lär dig de olika principerna. Så att du tänker att okej, nu är det sannolikt att jag kommer göra det här felet. Om inte du vet om det i förväg så kommer du inte veta det. Men om du vet om det, då kan du minska det, sannolikheten där också. Och det som jag tycker är intressant med det i förhållande till homeostas, det är att vi vill ju alltid undvika att tänka så mycket som möjligt. För det går emot homeostasen att tänka på nya sätt. Så därför så måste du veta om det.
Det känns lite märkligt det där med att man inte skulle vilja tänka, eller att det gör ont att tänka, eller det är svårt att tänka. Men från och med att du lyfter fram det problemet, så har jag faktiskt till och med känt det själv, att det verkligen är så. Om man ska tvinga sig att tänka på någonting, det är asjobbigt.
Ja, det är jättesvårt att säga så här, okej, nu vill jag tänka på det här. Nu ska jag tänka på det. Så här, det är inte så lätt att göra det. Utan det är oftast, det mesta tänkande är ju associativt. Det är väldigt svårt att tvinga sig själv att tänka om saker. Det går att göra, men det är svårt. Ja, men huvudpoängen med alla de här tre så kallade ondskefulla kärnorna, det är ju att du måste veta om dem, för annars kommer din homeostas lura dig och du kommer lata dig, både mentalt och fysiskt. Och det krävs metakognition, alltså att du kan introspektera och se när det här händer inuti dina tankar och så vidare, och dina känslor. Du måste kunna känna igen det i förväg, annars kommer du inte veta vad du ska göra.
Jag har gått så långt som ibland till att säga att meningen med livet är mönsterigenkänning. Det är det som gör att organismen har lärt sig att överleva och göra prediktioner. Och det leder till att man både hittar mat och flyr undan fara och hittar en partner för att skapa fortlevnad för släktet. Det finns liksom en utväxt av det här som är expertmönsterigenkänning, som är någonting oerhört värdefullt som kan komma sig av att man har ägnat väldigt mycket tid och energi åt ett visst ämnesområde. Till exempel Martin Sandqvist berättade om det här.
Mm, han sa ju det här att han kunde kolla på en graf på bara 5-10 sekunder eller någonting och bedöma om man skulle gå lång eller kort, tror jag han sa. Och fatta ett beslut väldigt fort bara genom att se en graf liksom. Det är en väldigt upplärd förmåga, och det är för att de bara kan se det.
Ja, och när man väl kan någonting riktigt bra, då känns det fullständigt uppenbart. Det är nästan svårt att föreställa sig hur man någonsin inte kunde kunna det där. Det här är för övrigt en sak som David Deutsch skriver i Beginning of Infinity angående den vetenskapliga revolutionen, att det är ett bra exempel på en bra vetenskaplig teori. Det när den väl är på plats, det är att man tänker att det känns väldigt konstigt att man inte kunde se det här hela tiden.
Mm. Ja, det är ju därför det är viktigt att lära sig olika mentala modeller och sådär.
Jag tycker att du går igenom det här med mönsterigenkänning på ett riktigt bra sätt i din bok. Så håll utkik efter det när du läser den.
Mm, tack så mycket.
Ett annat centralt kapitel, det handlar om PFC, prefrontala cortex, och hur jobbigt det är att tänka.
Det är ju den sista delen av vår hjärna som vi har utvecklat, och det är också den som vi lyckligtvis kan använda oss mest av. Lite som så här att bygga muskler i gymmet, kan du bygga upp din koncentration eller din beslutsfattningsförmåga och sådär. Men problemet är att dagens samhälle är dels, det är för mycket enkel stimulation, och det är för svårt att skapa sina egna mål. Alltså jämfört med vad vi utvecklade för, det är klart att det inte är svårt att skapa mål, men det är svårt svårt i jämförelse till med vad vi har utvecklats för. Så därför använder de flesta personerna inte sin prefrontala cortex mycket. De blir väldigt dåliga på att fatta beslut. Till exempel så om de går över gatan liksom, står de och kollar så här, om det ska bli rött eller grönt ljus istället för bara gå om det inte kommer en bil. Det betyder att de inte tänker.
Ja, det där stör mig faktiskt varje gång som jag ser föräldrar med deras barn och de inte istället lär dem vad principen är.
Mm, precis. De lär dem, här har du en symbol som du ska dyrka som en gud liksom, istället för att tänka själv.
Ja, och vilket fick mig faktiskt att tänka på det här mottot som står över Royal Institute of Science i Storbritannien. 1660 när jag tror att de bildades då hade de mottot lita inte på någon. Det stod över valvet och det betyder ju då helt enkelt acceptera inte auktoriteter eller lita inte på att reglerna är det rätta utan försök istället gå till grunden med hur verkligheten faktiskt är.
Mm. Ja, men man måste tänka varje dag och det är svårt att göra det om man inte vet hur man använder sin prefrontala cortex. Och det bästa sättet att använda prefrontala cortex på, och jag tror vi har nämnt det i något annat avsnitt, det är vad jag kallar för four pillars of wakefulness.
Det här tycker jag är oerhört viktigt. Det är det här som gör en människa till en människa snarast. Att man faktiskt är medveten om och tar vara på livet genom att vara vaken ur olika perspektiv. Kan du utveckla?
Det finns fyra stycken väldigt praktiska och enkla principer för hur du kan använda din PFC mycket i vardagen och också öka medvetande och bli lyckligare. Liksom. Det är fyra stycken grejer och det är göra nya saker, variera det du redan gör istället för att göra det på exakt lika sätt. Alltså till exempel istället för att äta samma mat hela tiden så äter du någonting nytt. Det är en variation liksom. Eller fokusera på mål och goal orientation som det heter på engelska och randomness, att öka slumpen i ditt liv.
Jag vet en del som de får order från chefen att nu måste du lata dig, du måste koppla av, gå ut med dina kompisar eller bara jobba inte på det här nu under helgen utan stick iväg på semester. Men har man ett tillräckligt spännande projekt, du kanske kartlägger den genetiska arvsmassan eller någonting, då vill du jobba till du är klar helt enkelt.
Nej, men om du håller på att lära dig nya saker hela tiden, då får du ju novelty då. Det är ju väldigt stark, en väldigt stark drivkraft, aktiverar PFC väldigt mycket. Och då blir man stimulerad och intresserad liksom.
Egentligen så borde det vara helt självklart att det är mer spännande och intressant att läsa faktaböcker, titta på dokumentärer, läsa biografier. Allt det här är, det talar till vår organism egentligen. Men på något underligt sätt så har vi blivit programmerade av det moderna samhället att work hard for the man och sen play hard och betala för nöjet till the man.
Mm. Jag skulle vilja säga att veckans tips, det är att du ska göra en lista över de här fyra kategorierna. Alltså four pillars of wakefulness. Novelty, variation, goal orientation, randomness. De fyra olika kategorierna. Och sen på lång sikt så försöker du att få in mer av alla dem i ditt liv. Och då blir du mer mentalt vaken och aktiverar din PFC naturligt.
De där fyra tycker jag definitivt vi ska göra en tråd av i Facebook-gruppen.
Okay.
Jag tror att det kan bli en spännande diskussion. Man kan få mycket nya inputs i på vilket sätt man kan införa variation. Och bara, alltså det krävs så himla lite. Som bara det här att jag går runt på gatan idag innan vi spelade in det här. Och jag försöker tänka efter, i varje korsning så tänker jag, vilket håll vill jag minst av allt gå åt? Och i slutändan så ville jag gå åt alla håll. Det slutade bli jobbigt åt något håll överhuvudtaget. Nu är inte det som är poängen, jag vet inte varför det blev så märkligt. Men oftast så finns det sätt som är nya eller tar emot lite grann utan att egentligen vara farliga eller jobbiga. Försök välja dem. Och jag menar att vi kan få upp en diskussion om såna här små vardagstips som inte bara är just det där som jag gör. I boken så har du också ett begrepp som jag tycker låter så riktigt slagkraftigt. Det här är bra hittepå. Amygdala slavery. Vad menar du med det egentligen? Man är slav under sin amygdala på något sätt.
Ja, alltså amygdalan, det är ju den här, ja, i populärkulturer kallas det reptilhjärnan ofta. Men det är ju, ja, det är amygdalan och PAG-en, periakvidala grå massan. Det är delen av hjärnan som har att göra med fight and flight response och emotioner och empati och en massa olika grejer.
Det är en slags snabbkoppling som ger en direkt effekt i kroppen.
Ja, den hoppar långt före neokortex som den tänkande delen av hjärnan.
Den har massa egentligen inbyggda, hårdkodade tumregler som den kör efter.
Mm, för att rädda ens liv.
Ja, och man förstår att man kan lätt bli slav under den. Vi säger så här, på savannen för 2 miljoner år sedan, då var den det som räddade ditt liv hela tiden. För du skulle aldrig själv hunnit tänka efter vad du skulle göra.
Ja, exakt. Och det här uttrycket som du nämner, amygdala slavery, det är en person som har en väldigt högt aktiverad och reaktiv amygdala som är på hela tiden, så de går runt och stressar sig över saker som är helt egentligen onödiga. Och samtidigt så har de en ganska outvecklad neokortex. De är inte så duktiga på att tänka, de har inga bra mentala kategorier och de använder inte sin PFC, alltså prefrontala cortex, mycket. Och du måste utveckla din PFC och prefrontala cortex och göra saker och fatta beslut och koncentrera dig för att kunna tvinga bort amygdalan och göra saker som är skrämmande. Annars är det jättesvårt att göra det. Så om du då inte har en bra utvecklad prefrontal cortex och neokortex, men en högt aktiverad amygdala, så du går runt och stressar dig och är rädd, då är det jättesvårt för dig att vara smart. Så din intelligens fluktuerar väldigt mycket i olika situationer. Och så fort du blir rädd, då blir du jättekorkad.
Och i anslutning till det här begreppet så pratar du om genius of boldness, det vill säga att man blir smart om man är järv.
Ja, precis. Det är ju, jag ger en massa exempel på den här boken, men jag tycker 2 intressanta exempel. Det är dels många som lyckas som entreprenörer. Det är inte nödvändigtvis jättesmarta personer, men de är ofta väldigt viljestarka eller modiga. Och då liksom reinforces de och kommer in i en winner-effekt och blir smartare och smartare. Bara för att de vågar tro massa saker och tänka och få mer energi. Och deras hjärna lär sig att våga tänka de här grejerna istället för att vara blockad.
Så de får successivt kontroll över amygdalan. De verkligen frigör sig från slaveriet.
Ja, och anledningen till att det där funkar som det gör, det är för att om din amygdala håller på att blocka dig, då är det, alltså din IQ går ner och du kan inte tänka på samma saker för de emotionella elementen stänger ner neokortexen. Medan om du å andra sidan har det där, liksom, som jag kallar för boldness of genius, då kan du tänka och vara mer kreativ och nästan vara lite megalomanisk. Våga tänka saker som inte andra kan eller vågar. Och det är inte för att de är dumma, utan det är bara för att de inte vågar.
Avslutningsvis så kan vi prata om hur man kan ta ansvar för sitt liv om man nu verkligen vill och orkar. Och ett sätt, det är att successivt ändra sina emotionella responser på olika saker.
Ja, det där har att göra med hjärnans belöningssystem. Alltså man kan bli beroende av olika saker och ens hormoner kan också gå in på olika saker. Om du tar en sån sak som så här, hungerhormoner, folk som äter 6 gånger per dag. Det är för de är beroende av det. Likaså folk som snusar en massa, det är för de är beroende av det. Likaså folk som hela tiden är ihop med någon, det är för de är beroende av oxytocin. Det har att göra med belöningssystemet. Motsatsen där, om du skulle bryta homeostasen, det är att en person som kanske hela tiden är ihop med någon testar att vara singel ett halvår. Eller någon som har varit singel jättelänge blir ihop med någon bara för sakens skull. Det är ett exempel på liksom medvetet ändra sitt belöningssystem, blir beroende av annan stimulation. Och i ditt fall där, när du nämnde tidigare med att vara beroende av slump och få variabla belöningar. Allt det där har att göra med belöningssystemet. I det här fallet dopamin då. Och du kan ju få de där dopaminkickarna och den där stimulationen av andra metoder liksom, som är mer konstruktiva och bra, som du i det här fallet får det. Men du kan också få det på alla de här dåliga sätten, genom att typ sitta på gambling sites, här, de här Mr. Green och Free Spins och allt det där liksom. De tjänar hur mycket som helst för att folk inte kan använda sina hjärnor.
Och har man väl börjat
och dataspel också.
Ja, och har man börjat gå i en riktning, då vet man dessutom om intellektuellt att här borta finns dopaminet väldigt lättillgängligt. Så man hamnar liksom även i en, inte bara en fysisk beroende fas, utan man tänker också efter att om jag nu vill ha en skön känsla idag, ja då får jag gå tillbaka till mina datorspel eller hasardspel eller vad det nu är som är just min drog.
Ja, om du vill göra lite så här metadiskussion, då går det också tillbaka till det här med coping mechanisms. Vad gör du när du mår dåligt eller är uttråkad eller stressad? Var återhämtar du dig så att säga emotionellt för att återställa homeostasen? Gör det genom att spela datorspel eller läsa en bok. Gör det genom att kolla YouTube-videor och slö underhållning, eller gör det genom att jobba på något kul projekt. Så det har att göra med belöningssystemet.
Det bästa är väl om ens coping mechanism är att man sätter på 25 minuter och lyssnar om hela serien från början.
Ja.
Det här kanske inte blir så lätt, men Ludvig, kan du försöka sammanfatta det här?
Alltså homeostasen styr det mesta i våra liv, och det är svårt att förändra sitt beteende, sina vanor, sitt tänkande och allt sånt där om du inte vet om vad homeostasen är och hur du bryter ur den. Så enkelt sagt finns det 2 fysiologiska tillstånd inuti homeostasen och utanför den. Och det går från att spara energi och hålla sig säker till att frigöra energi och vara äventyrlig, kreativ, öppen för förändring och så vidare. Och ingen kan bryta sig ur homeostasen hela tiden, för det är en fysiologisk omöjlighet. Men du kan göra det mer konsekvent om du tränar till det. Och du kan lära dig olika metoder för att göra det. Och du kan bli bättre på att undvika att stanna i homeostas hela tiden. Så det finns ju olika sätt att göra det på. Träning, fastande, lära sig nya saker, ha nya erfarenheter, utforska platser, göra saker man är rädd för, variera sitt beteende, allt möjligt. De här four pillars of wakefulness.
Ja, tufft avsnitt. Lyssna på det två gånger. Det kanske är bästa rådet. Bryt i loss ur homeostasen där du bara lyssnar på våra avsnitt en gång. Vad kostar den?
200 spänn kanske.
Det är väl värt att komma loss ur sina gamla trötta vanor.
Boken finns alltså ute på Amazon nu och den kommer vara lite billigare första veckan. Du kan hitta den genom att söka på Breaking Out of Homeostasis eller genom att söka på Ludvig Sundström, alltså mitt namn utan det. Sen kan du få två stycken bonusar. De 15 viktigaste lärdomarna från boken och Higher Order Thinking Curriculum, vilket är 10 rekommenderade hemsidor, 5 rekommenderade böcker och min speciella inlärningsmetod för mentala modeller. För att få de här två bonuserna så ska du köpa boken på Amazon, lämna en recension, ta en screenshot på din recension och sen maila bilden till mig på ludvigbo@gmail.com. Alltså ludvigbo@gmail.com. Vi kommer även lägga de här instruktionerna i lyssnarbrevet och i avsnittets beskrivning där det kanske är lite lättare att ta till sig dem.
Det var allt vi hade idag. Vi bryter programmet här.
Ja.
Programmet som produceras av tradevenue.se och klipps av Johan Olsson.
Tack och hej.